Välkommen till poddversionen av den här föreläsningen.
Ja, välkomna till andra halvan av den här föreläsningen om socialt beteende och samarbete. Själva problemet med samarbete har att göra med att individer är selekterade för att bete sig själviskt. Det är själva grundbulten i evolutionsteorin, är att individer beter sig på ett sådant sätt så att det maximerar den individuella fitnessen, det vill säga förmågan att överleva och att reproducera sig. Men uppenbarligen är det inte alltid sant om man tittar runt omkring i djurvärlden, så finns det många exempel på individer som inte beter sig själviskt. Ofta pratar man då om altruism, och altruism är per definition en handling som gynnar en annan individs fitness samtidigt som den missgynnar individens egen fitness. Och det här är ju ett problem då, det insåg ju Darwin. Han menade själv att det här med altruism kan kullkasta min teori. Det vill säga, om djur agerar på ett autentiskt, osjälviskt sätt, så riskerar det ju att punktera hela evolutionsläran. Och just för att han sa så har det här ju fått, altruistiskt beteende har fått ett väldigt, väldigt stort fokus. Därför har väldigt mycket forskning just att förklara det här. Hur kan man förklara det? Hur kan samarbete och altruism evolvera när alla är själviska? Och finns det verkligt sann altruism? Om vi då ska definiera socialt beteende av olika slag, så kan man säga att socialt beteende för det första är ett beteende som har fitnesseffekter både på utövaren och på mottagaren. Och de här sociala beteenden ska ha selekterats på grund av de här fitnesseffekterna. Det vill säga, till exempel om flugor lägger sina ägg och fluglarverna utvecklas i en komocka, så är inte det ett socialt beteende utifrån kons synpunkt, för att kon har ju inte utvecklat beteendet att lägga spillning på marken för att flugorna ska kunna lägga ägg där, utan det är en bieffekt av att kon gör det den ska, så att säga. Utan ett socialt beteende ska ha selekterats på grund av att de fitnessen påverkas hos båda individer. Och om man då tänker sig att man har positiva och negativa effekter på mottagaren och på utövaren, så kan man säga då, för det första, att är det en positiv effekt både för utövaren och för mottagaren, då är det som kallas för ömsesidig vinst, eller på engelska mutual benefit. Ibland hör man begreppet mutualism, och mutualism brukar bara betyda när det är individer av olika art. Annars så pratar man om mutual benefit eller ömsesidig vinst. Då kan det vara olika arter, men det kan också vara inom samma art. Om det är så att effekten på utövaren är positiv men effekten på mottagaren är negativ, det är det vi kallar för själviskt beteende. Det vill säga, till exempel om en räv äter upp en mus, så är det positivt för räven, det är rätt som relativt negativt för musen. Om det är så att det är en negativ effekt på utövarens fitness men en positiv effekt på mottagarens fitness, då är det vi kallar för altruism. Och för att symmetrin här ska bli fullständig, så kan man ju tänka sig situationer när ett beteende har en negativ effekt på utövaren och en negativ effekt på mottagaren. Det där brukar kallas för spite på engelska, eller illvilja. Och det är faktiskt rätt så ovanligt i djurvärlden. Och jag ska inte gå in på det närmare, på det här med illvilja då. Men om vi tänker oss de här fyra olika scenarierna, så de här två scenarierna är ju enkelt att förklara med vanlig evolutionslära, eftersom det är en positiv effekt på utövaren, det vill säga utövaren får ut någonting av att göra det här beteendet. De här två beteendena här är ju svårare att förklara, för att där gör utövaren ett beteende, utför ett beteende som skadar dens egen fitness. De här två exemplen här är det man brukar kalla för samarbete, eller cooperation på engelska. Det vill säga, när man gör någonting som får en positiv effekt på mottagaren och beteende. Jag vet inte om ni har tänkt på det här, men det är ju faktiskt så att samarbete finns på i princip alla nivåer, biologiska nivåer i naturen. I vårt genom, i vårt DNA, så samarbetar olika gener som kanske potentiellt vill olika saker, men som ändå samarbetar tillsammans i ett genom. Encelliga organismer som bakterier och så vidare, de kan samarbeta genom att utsöndra till exempel vissa kemikalier som gynnar andra individer. Det som kallas för common goods. De utsöndrar någonting i miljön som gör att alla tjänar på det. Hos högre organismer, så var eukaryoter med cellkärna, som ju vi har Där sker ett samarbete mellan cellen som har en uppsättning DNA och mitokondrier som har en annan uppsättning DNA. I växter så finns det dessutom kloroplaster då, som har en tredje uppsättning DNA som har ett helt olika ursprung men som har lärt sig samarbeta. Antagligen på grund av att bakterier har smält samman och bildat sådana här eukaryotiska organismer. Och i flercelliga organismer då, så samarbetar ju olika celler. Och det mest dramatiska är att vissa celler har tillstånd så att säga att dela sig och vissa har inte. Och egentligen är det så att det är egentligen bara våra könsceller som har något egentligt liv som kan sprida sig i populationen. Alla andra celler i kroppen dör ju när vi dör så att säga. Och det sker även samarbete mellan individer och mellan arter. Och det kanske mest komplexa är då när det uppstår samhällen. Till exempel hos myror och även hos människor naturligtvis. Och man kan sammanfatta det med att alla stora evolutionära språng, när evolutionen har drivit fram ny komplexitet i naturen, så har det skett på grund av att problemet med samarbete har lösts. Att de här komponenterna inte bara agerar själviskt. Den vanligaste formen av altruism, det vill säga att man gör någonting som skadar ens egen överlevnad eller reproduktionsförmåga och gynnar någon annans, det är just att ta hand om sina ungar då. Och det är kanske det mest närliggande altruistiska beteendet. Så vi ser här en älgkalv som diar. Det är ju faktiskt så att när man tar hand om ungarna så skadar man sin egen framtida fitness. Man kanske minskar sin överlevnadschans och så vidare. Man minskar möjligheten att få andra ungar, bland annat. Men däremot så gynnar man ju ungens framtida överlevnad. Och det här har ju de flesta inga problem med att förklara för sig själva, för att de här individerna är ju släkt. Kalven är ju släkt med sin mamma. Och genom att hjälpa kalven så ökar ju då mamman antalet kopior av hennes gener i nästa generation. Så att om hon bara skulle diat kalven ett par månader så skulle den ha väldigt liten chans att klara sig. Visserligen skulle mamman då ha en mindre kostnad, men hon skulle ju inte få några gener i nästa generation. Så det här är väldigt lätt att förklara varför föräldrar kan ta på sig en väldigt stor kostnad för att hjälpa sina barn. Men det är ju faktiskt så att vi är ju inte bara släkt med våra barn. Vi är ju lika nära släkt med våra föräldrar och med våra syskon som vi är med våra barn. Och det här insåg en biolog som hette Hamilton. Och han lanserar det som kallas för släktskapsselektion. Det vill säga, han var intresserad av när sprider sig ett beteende, ett hjälparbeteende i en population. Jo, det är ju på något vis när vinsten med att hjälpa ska vara större än kostnaden. Så benefit eller vinsten ska vara större än kost eller kostnaden. Och om det är så att man hjälper en närbesläktad individ, så om vi säger att jag ökar min broders chans att överleva, så gynnar det ju också faktiskt mina egna gener, för jag delar ju gener med min bror. Och hur mycket hjälp jag ska ge, det beror ju på hur nära släkt jag är den jag ska hjälpa. Så att det finns då en släktskapskoefficient här, R. Och multiplicerar man det med vinsten, då ska det överstiga kostnaden. Så utifrån en gens perspektiv, en sån här hjälpargen, om en hjälpargen ska sprida sig i populationen, så från den här genens perspektiv så spelar det ingen roll om den sprids via ens barn eller om den sprids via någon annan släkting som har samma gen. Och en annan biolog, Haldane, fick frågan: skulle du offra ditt liv för att rädda en bror som håller på att drunkna till exempel? Och då sa han: nej, men jag skulle om jag kunde rädda två bröder eller åtta kusiner. Det är nämligen så att en bror är vi släkt med 0,5 om vi är helsyskon, och en kusin är släkt en åttondel med oss. Så därför kan man rädda åtta kusiner, så är det som om man räddar sig själv så att säga, utifrån den här genens perspektiv då. Den här släktskapskoefficienten R, det är alltså sannolikheten för att en altruismgen, en hjälpargen i en individ, är en identisk kopia genom arv av en gen i en annan individ. Så det är inte andelen gener vi delar. It's not the proportion of genes shared with another. Och det är viktigt att tänka på, för jag delar ju 99% av mina gener med min bror. Jag delar 96% av mina gener med en råtta. Utan det är sannolikheten att den här hjälpargenen ska finnas både hos mig och hos min bror. Den är 50%. Och om man ska testa det här då, så är det kanske svårt att göra det på något konkret sätt. Men det finns några exempel. Bland annat hos vilda kalkoner. Där är det så att där bildar hannar par. Och de är oftast bröder. Och då är det nämligen så att den dominanta hannen, den ni ser till vänster här, han får alla parningar. med hönorna. Och frågan är ju då, varför stannar den här subdominanta hanen i den här parrelationen? Det är inte så att han kan snika till sig några parningar, och det är inte så att han får ett territorium i arv om den äldre brodern skulle dö eller så vidare. Utan den subdominante hanen får inga parningar alls. Varför stannar han då i den här koalitionen? Jo, det kan ju vara så att vinsten för brodern blir så otroligt stor när de är två istället för när han skulle vara ensam. Och eftersom han är släkt med brodern så tjänar han själv på det också. Eller rättare sagt, generna för att bilda koalitionen kommer spridas i populationen om brodern tjänar tillräckligt mycket. Och då kan man då beräkna R, B och C. Och det gjorde de i den här studien. Och R då beräknades till 0,42. Det vill säga, för det mesta så var de bröder, ibland var de lite längre ifrån varandra. Det här var ju då i medeltal. Så var släktskapet 0,42. B då, benefit, det är ju det den dominante får ut av att ha en hjälpare så att säga. Och det är då antal ungar för parhanne, det vill säga en hanne som har en hjälpare, minus antal ungar om ensam. Det vill säga, om hanen var ensam, hur många fler ungar får han per livstid om man har en hjälpare? Och det visade sig att den här skillnaden var 6,1 ungar. Så att en dominant hanne som har en sån här subdominant hjälpare får 6,1 fler ungar än om man hade varit själv. Och kostnaden då, det är ju det den här subdominante avstår i form av sin reproduktion. Det vill säga att han kan inte reproducera sig när han är med i ett sånt här par. Han hade kunnat försöka på egen hand och vara ensam, men han kan också hjälpa sin bror. Så att det är då antal ungar för ensamma hannar. Antal ungar om man är ensam. Minus antal ungar i ett par som subdominant. Men det vet vi ju redan att han får inga ungar. Så att det är minus noll då. Men det visar sig att 0,9 ungar får en hanne i medelsnitt om han är ensam. Och frågan här nu är, R gånger B minus C, är det större än 0? Det vill säga, är vinsten en subdominant hanne får genom sin brors reproduktion större än kostnaden när han själv avstår? Och det visar sig då, om man räknar ut här, R 0,42 gånger B 6,1 minus 0,9. Det visar sig 1,7. Det vill säga, R gånger B minus C är större än 0. Det vill säga att vinsten den subdominanta hannen får genom att öka på sin brors framgång så enormt mycket. Från 0,9 ungar till 6 ungar. Trots att de inte är närmare släkt än 0,42 så lönar det sig för den här subdominanta hannen att hjälpa sin bror. Det vill säga generna för att hjälpa en bror trots att man är subdominant kommer sprida sig i populationen, för att de som har det här beteendet och bildar koalitioner, de kommer i medeltal att få fler avkomma. Att den dominanta hannen gör en stor vinst, det är ju inget tvivel om. Men även den subdominanta hannen får göra alltså en vinst som är större än vad man skulle kunna förvänta sig. Hos präriehundar, och här har jag också lagt ut en liten video, eller två videoklipp faktiskt, som ni kan titta på efteråt. Präriehundar är små gnagare som lever på prärien i Nordamerika. Och det är nämligen så att de varnar för olika predatorer. Och man testade det här genom att ha en grävlingsattrapp som man drog genom territoriet. Och då visade sig att de här präriehundarna, de var mycket mer benägna att varna när släktingar fanns i närheten. Och det spelade ingen roll om det var hannar eller honor. Så när det inte var några nära släktingar i närheten så var det inte speciellt vanligt att de varnade. Och man kan ju tänka sig att det finns en viss risk med att varna för predatorer. För man, när man varnar så exponerar man sig ju själv. Däremot om det var egna ungar så varnade de i väldigt mycket högre utsträckning. Och det kan man ju förstå utifrån att man vill skydda sin egen avkomma. Men även när det var andra släktingar så varnade de i väldigt hög utsträckning. Det vill säga, på något vis så är släktskapet generellt viktigt. Inte bara egna ungar utan även bröder, kusiner, systrar, fastrar och så vidare. Frågan är ju då, hur kan de här präriehundarna veta vilka som är släkt med dem? Och där finns det ju flera olika förklaringar för detta hos olika organismer. Hur kan släktingar känna igen varandra? Det är naturligtvis så att det är enklare för djuren att kan särskilja på olika individer baserat på släktskap. Och där finns det flera olika mekanismer. Hos väldigt många enklare och mer komplicerade djur, slemsvampar, råttor och människor, så kan man faktiskt känna igen släktingar på lukten. Hos människor så är det nog till stor del omedvetet, men råttor till exempel kan känna igen sina släktingar med hjälp av lukten. Men det har visat sig även när kvinnor får lukta på t-shirts som män har haft på sig, så kan de identifiera sådana som har åtminstone ett liknande immunförsvar mot sig själva, som kan vara ett tecken på att de är nära släkt. Man kan höra det på rösten, till exempel hos sälar som ligger på stränder. De kan känna igen sin egen avkomma med på rösten. Fåglar och jordekorrar lär sig dialekten eller uttalet hos andra individer, så att de kan lära känna igen de som kommer från samma grupp som de själva. Eller så kan det ju vara så att man helt enkelt präglas på de som finns i boet. Man lär känna de som man har växt upp med, och de behöver ju naturligtvis inte vara släkt. Det här kan ju manipuleras då. Till exempel hos gäss så präglas ju de på det första de ser. Och Konrad Lorenz använde sig av det där för att få gäss att följa honom vart han än gick och så vidare. Och även gökungen använde sig av det här, att föräldrarna präglas så att säga på det som finns i boet, och de förutsätter att det måste vara min egen unge, trots att det inte är det. Det kan ju också vara viktigt att känna igen släktingar för att man ska undvika sina nära släktingar, framförallt när man ska reproducera sig då, så kan det vara viktigt att inte para sig med nära släktingar. Och det här klarar bland annat råttor av då. De föredrar att para sig med sådana som inte är nära släkt. Så om man ska sammanfatta det här med släktskapsselektion, så är det så att det här är inte en form av gruppselektion. När man gör saker för att gynna släkten på egen bekostnad, så är det faktiskt inte gruppselektion. Det är inte att man gör det för gruppen, utan man gynnar faktiskt sina egna gener eftersom man är släkt med sina släktingar. Så det här är helt enkelt bara en helt vanlig naturlig selektion, och det är bara ett annat sätt att räkna på fitness. Det vill säga man pratar om inklusiv fitness, det vill säga man inkluderar alla de som delar de generna som jag har. Och det här har blivit standardmodellen sedan 70-talet. Ni kanske har hört talas om boken The Selfish Gene av Dawkins, till exempel. Av Richard Dawkins, som alltså är vår läroboksförfattares ex-man. Han lanserade det här konceptet i populär form då på 70-talet. Om att det är den inklusiva fitnessen. Det är inte bara jag och mina barn, utan det är jag och alla mina släktingar som är det vi ska mäta, så att säga, när ett beteende sprids i populationen. Men det finns andra förklaringar till samarbete än att man är nära släkt. Vi har då gått igenom släktskapsselektion, men det finns åtminstone tre andra förklaringar. Man pratar om biprodukt, och det kanske låter lite konstigt, men ömsesidig vinst. Det vill säga att båda tjänar på någonting. Man gör någonting av själviskt intresse, och vinsten för den andra individen är mer en biprodukt. Det vill säga, det är inte orsaken till att man gör det, utan den andra individen tjänar också på det. Så har vi något som kallas för reciprocitet, det vill säga att jag hjälper dig nu, ska det stå. Om du hjälper mig sen. Problemet här är att hur kan man ha ett system som gör att den här personen som man har hjälpt inte bara försvinner iväg utan och smiter helt enkelt, eller snyltar på systemet. Och det finns olika förklaringar till varför reciprocitet kan existera, och det har att göra med den fjärde förklaringen, det som kallas för rättsskipning eller enforcement, det vill säga att man belönar de som hjälper och man bestraffar de som snyltar. Det där är väldigt vanligt i mänskliga samhällen där man har till exempel rykte och skvaller och sådana saker som håller reda på att folk, vem som hjälper till, vem som är självisk och så vidare. Men det finns ganska få exempel förutom hos människor då. Jag ska ta upp ett exempel, men det är inte speciellt vanligt med just rättsskipning utanför mänskligt samhälle. Det första då, biprodukt eller ömsesidig vinst. Det kan ju vara till exempel om man går med i en grupp som är för liten för sin optimala gruppstorlek, så att man ökar gruppstorleken till närmare det optimala. Då lönar det sig ju för mig, för att jag får vara med i en grupp och få de fördelarna. Och gruppmedlemmarna tjänar också på det. Det vill säga, jag klarar mig bättre och den större gruppen klarar sig bättre. Det kan ju vara till exempel så att det är omöjligt att klara vissa uppgifter på egen hand om man går ihop två och två. Och ett exempel var ju de här djur som jagar tillsammans, till exempel. Då kan det ju vara så att är man ensam har man ingen chans. Går man samman med någon, då behöver inte det vara en släkting. Då klarar man det, och då får man i alla fall ett halvt djur då. Man delar lika. Och det här fungerar ju lika bra för obesläktade individer och till och med olika arter. Till exempel så har vi den här gobiden här som har delat bohåla med en räka. Och de bor där, fisken håller utsikt efter faror och räkan gräver. Det är sån uppdelning av arbetsuppgifter. Och det tjänar de båda på. Så det är inget själviskt, eller det är inget osjälviskt beteende rättare sagt, utan det är ett beteende som båda tjänar på. Det andra exemplet kan ju vara obesläktade lejonhannar som hjälps åt att försvara en flock honor mot andra hannar. De skulle inte klara det på egen hand, men går de samman så vinner båda på det. Eller till exempel delfiner som driver samman ett stim i fisk. Det hade varit omöjligt om de hade varit ensamma. Det andra då, reciprocitet, eller det som kallas för tit for tat, så är det en av lösningarna på ett här spelteoretiskt problem som kallas för the iterated prisoner's dilemma. Det vill säga, om man träffar en person flera gånger och man har en valsituation där man kan antingen samarbeta eller inte samarbeta, vilken strategi är den bästa strategin då? Och det visar sig att den bästa strategin är att göra det som den andra gjorde sist. Det vill säga, om den andra samarbetade sist så samarbetar jag nästa gång. Om den andra deserterade eller övergav eller smet sist så ska jag inte samarbeta igen. Och det här är ju väldigt vanligt hos människor. Det man kallar för tillit, det vill säga att man litar på att någon annan kommer att återgälla det man gör. Ofta så är det ju då rättsskipningseffekter, det vill säga att det finns hot om skvaller eller bestraffning. Och det visar sig att vi samarbetar bättre om vi vet att vi är bevakade. Och man kan ju fråga sig också om den här rättvisekänslan som barn visar så väldigt starkt, att det är inte rättvist, det är inte rättvist, om det är någonting medfött. Ett exempel som är ganska kul, det är på ett universitet i England så hade man bjöd man på kaffe om man fick lägga pengar i en burk. Och det visade sig att satte man upp en bild med ögon över den här burken med pengar, så la folk, de veckorna hade satt ögon där, så la folk mer pengar än de veckorna då man bara satte blommor, en bild på blommor över den här burken med pengar. Det vill säga att omedvetet så är vi mer ärliga, samarbetar mer när vi känner att vi är observerade. Och reciprocitet handlar ju då om att om du hjälper mig idag så hjälper jag dig imorgon, och då måste det finnas något tillitssystem där som gör att man inte, så att man litar på det här utbytet då. Ett sånt här exempel är en fisk som heter Black Hamlet, så de är simultana för hermafroditer. Det vill säga att de är både han och hona samtidigt och kan lägga både ägg och mjölke. Och när de ska para sig då så har de ett problem, eftersom ägg är dyrare, eller det går mer energi att göra ägg än att göra spermier. Det vill säga ägg är mer kostsamt att producera än mjölke. Så därför så skulle det löna sig att den andra la ägg, själv så la man sina spermier och sen så stack man iväg. Och så behövde man ju aldrig lägga några ägg. Och det här har de löst på så sätt att på något sätt kommer de överens om vem som ska vara först, och sen lägger den ena bara några enstaka ägg som den andra befruktar, och sen byter de roller så att den andra får vara hona, lägga några ägg och befruktas av den andra fisken, och sen så håller de på så och byter. Och genom att göra det här, reproducera sig på ett sätt som de bara lägger få ägg åt gången, så är det ju ett skydd mot smitaren. Och även om den andra skulle smita så skulle ju inte det vara någon jätteförlust för den som just har lagt sina ägg då. Däremot om man la alla ägg på en gång så skulle det öppna för fusk. Då skulle ju den andra i princip kunna bara vara hanne hela tiden och befrukta äggen och sen smita iväg. Men det här är också ett tecken på allmänningens tragedi. Det vill säga att i och med att de parar sig på det här omständiga sättet och byta kön var och varannan minut, så tar det flera timmar för dem att para sig. Och det kanske skulle ha gått på ett par minuter om de hade kunnat komma överens om att du lägger alla dina ägg och sen lägger jag alla mina ägg. Så att det här är ännu ett tecken på allmänningens tragedi, det vill säga att det är sämre för individen. Det tar onödigt lång tid att para sig om man ska ha det här systemet när man inte litar på varandra. Nu har jag fel rubrik här, den kan ni ignorera. Men tit for tat har man kunnat visa hos bomullshuvudstamariner som är en liten apa. Och jag har lagt ut den här artikeln på Moodle, den är faktiskt ganska intressant att läsa. Och det visar sig att de här tamarinerna, de ger mat till andra, även obesläktade individer. Det vill säga de har ett beteende som ser ut som sann altruism. Och det visar sig att de här tamarinerna, de kan se om det verkligen är altruism från den andres, i den andres beteende. Det vill säga att om den här gåvan bara är en biprodukt av ett själviskt beteende, det vill säga att den andra gör någonting utifrån sin egen för egna själviska skäl och det blir över lite mat åt den andra, då återgäldar man inte den gåvan. Men om det är så att apan har sett att den här givaren inte har fått ut någonting av sitt givande, att det är ett osjälviskt givande, då återgäldas den här gåvan av den som har fått nästa gång han får mat, och ger han tillbaks till den som hjälpte honom förut. Och det här är ett av de få exemplen på just sådana här tit for tat hos djur då. Och tit for tat, för att det ska fungera så måste det först och främst vara så att man känner igen individer. Man kan hålla reda på vem har hjälpt mig, vem har inte hjälpt mig. Och dessutom så måste man ju träffas flera gånger. Syns man bara en gång så kan inte det här fungera. Utan det bygger på att det finns någon typ av social struktur där man träffas flera gånger och har möjlighet att återgälda eller bestraffa genom att inte hjälpa till nästa gång. Som jag sa så, enforcement eller rättsskipning är inte sådär väldigt gott om exempel från djurriket, men det finns ändå en del. Det är väl helt enkelt så att man behöver belöna de som samarbetar och man behöver bestraffa de som snyltar. Och det här är ju det, hela vårt juridiska system är uppbyggt på detta. Till exempel så hos putsarfiskar är det ju så att den lilla putsarfisken gör sin lilla dans och deras klienter och betydligt större fiskar positionerar sig i en väldigt prekär situation där putsarfisken har ju en frestelse att ta ett bett av, istället för bara plocka bort parasiter så kan den ju ta ett bett av sin klient då. Och det visar sig att när de putsarfiskar som gör det, de blir ju då jagade av de här kunderna. Ofta så kan ju de äta upp en putsarfisk till och med. Och det visar sig att har en sån här putsarfisk blivit jagad så är det mindre sannolikt att han ska ta ett litet sånt där tjuvnyp på sin kund då. Så det finns en typ av bestraffningsfunktion för de som tar sig friheter i det här samarbetet. Och de här olika former av rättsskipning ligger oftast bakom de som ser ut som ren reciprocitet. Och man kan tänka sig hos de här tamarinerna att det kanske fanns situationer där de kunde bestraffa dem som inte hjälpte till och så vidare. Och det här är som sagt själva grunden för det mänskliga samhället och lagar och socialt rykte. Hos oss människor har vi en väldigt stark tendens att hjälpa till, att bli upprörda över att någon annan behandlas illa. För några veckor sedan så skedde det ett försök till ett överfall, eller det skedde ett överfall med ett försök till ett angrepp på Rosenbad i Stockholm. Det var en man som brottade ner en säkerhetsvakt för att försöka ta hans pistol. Och bara sekunder efter så stannade en bil med två byggnadsarbetare som helt enkelt brottade ner den här förövaren och hjälpte den här säkerhetsvakten då och sätta dit honom. Och då kan man ju undra, varför stannade de där? De visste inte riktigt hur farlig den här situationen var. Kanske de kunde ha råkat väldigt illa ut själva. Men det visar sig att hos oss människor så är det väldigt vanligt att vi är villiga att ta på sig en kostnad för att bestraffa någon annan, även om vi inte själva är drabbade. Till exempel huta åt en främling eller sådana här program som Uppdrag granskning och Plus och så vidare. Där sitter vi och blir väldigt upprörda över att någon annan har behandlats illa. Någon som i en situation som inte har någonting med oss själva att göra. Och det här är ju själva grunden också för lag och rätt och att folk vill bli poliser och så vidare. Och det visar sig att det här är kanske relativt sällsynt i andra djur. Man gjorde nyligen ett experiment på schimpanser där man tittade på det här. Och schimpanser blir väldigt upprörda om någon stjäl deras mat. Men de är inte alls speciellt upprörda när de ser att någon annan blir bestulen av en tredje person då. Utan då tittar de bort och det verkar inte bekomma dem speciellt mycket. Sen finns det naturligtvis sådana som utnyttjar samarbetet som andra har utvecklat. Och det kallas oftast för manipulering, där man utnyttjar andras tendenser till samarbete och altruism. Och ett exempel är till exempel göken som lägger sitt ägg hos ett bo och sen så uppfostras ungen av de andra, av värdföräldrarna. Och även hos starar så händer det att honorna lägger ägg hos andra starar då, kallas för äggdumpning. Och man kan ju fråga sig då varför det kan ju vara så när en individ hjälper en obesläktad individ att den här som mottar hjälpen faktiskt snyltar på det som är ett släktskapsselekterat beteende. Det vill säga att om de personer man träffar oftast är släkt, så kan det ju vara så att man behandlar alla som om de vore släkt, och då finns det ju möjligheten för de som inte är släkt att så att säga åka snålskjuts på det här beteendet som egentligen är riktat mot släktingen. Och det här kan ju faktiskt fortsätta så länge inte snylteriet blir alldeles för vanligt. Men är det så att det finns för många snyltare, då kommer ju till slut samarbetet att bryta samman. För då kommer vinsten att inte vilja samarbeta bli så stor att samarbetet upphör. Och Därför kan göken aldrig bli speciellt vanlig. Det kan aldrig bli en vanlig fågel, för fanns det många gökar då skulle selektionen bli så otroligt stark att lära sig känna igen en gök och så vidare, att värdfåglarna skulle helt enkelt sluta mata de som såg annorlunda ut. Men så länge göken är sällsynt så kan det ändå fortgå, för att sannolikheten att ett visst värdpar ska få en gök är så liten att de har inte, selektionstrycket är så svagt så de har inte utvecklat något försvar mot det här. Och hos putsafiskar så finns det faktiskt en sån här snyltare också, en falsk putsafisk som inte alls är släkt egentligen med putsafisken, men den ser väldigt lik ut och den gör samma dans, och den attackerar alltid klienten och tar bett. Och det är klart att det här går ju ut över putsafiskarna, för de får ju så att säga ett sämre rykte. De måste ju hela tiden hantera det här att klienterna är upprörda, förbannade över att de har blivit bitna av en sån här falsk putsafisk. Så att det finns alltså en risk att samarbetet bryter samman. Ett mänskligt exempel är till exempel om man köper grönsaker längs vägen och lägger pengar i en burk. Om det händer tillräckligt ofta att folk inte lägger pengar så kommer ju bonden sluta med den här tjänsten och sluta sälja grönsaker på det viset. Utan det funkar bara så länge det inte är för många snyltare, så länge det i medeltal lönar sig att hjälpa och vara hjälpsam. Den mest extrema formen av samarbete är det man kallar för EU-socialitet. Och det är också den mest extrema formen av släktskapsselektion. Hos EU-sociala arter är det så att man hjälps åt att föda upp ungarna, men ofta så finns det då sterila kaster, det vill säga det finns arbetare som inte förökar sig. Ofta har de överlappande generationer och de har icke-reversibla specialiseringar, även om detta är omtvistat, det vill säga att man har blivit permanent steril, till exempel. EU-socialt beteende förekommer dels hos hymenoptera, det vill säga myror, bin och getingar som kanske är de mest kända, även hos termiter som är en egen grupp. Och bladlös växtsugare, tripsar, räkor, åtminstone en skalbagge och ett däggdjur, nämligen nakenråttor, har också sådana här EU-sociala beteende. Och det är möjligt att det finns fler. Vi ser bland annat här bladskärarmyror där det är vissa kaster som är specialiserade på att skära av bladbitar och bära tillbaka till boet. Andra kaster är specialiserade sig på, de är helt enkelt skafferi. De har ombildat bakkroppen till ett förråd av mat till andra och de sitter där hela tiden. Andra är portvakter, har utvecklat sådana här sköldar där de täpper igen ingången till boet. Och alla de här är sterila då, det vill säga det är bara drottningen som reproducerar sig. Nakenråttorna är ju då ett eusocialt däggdjur och de bildar stora kolonier under mark, upp till 80 individer. De är eusociala, det vill säga att de har kaster som är sterila och så vidare. Det är bara ett par som reproducerar sig. Det är en stor drottning och sen så en stor soldat då. De andra honorna har outvecklade äggstockar. De unga hannarna är faktiskt fertila, men de reproducerar sig inte. Och där har de olika kaster. Det finns de små, de gräver och letar mat. De stora håller sig i närheten av drottningen och de är då soldater. Och antagligen så är det så att drottningen utsöndrar kemikalier som gör att andra honors reproduktion hämmas på olika sätt. Jag har lagt ut en liten videoklipp om nakenråttor. Så för att sammanfatta den här föreläsningen då, så har jag gett fyra olika förklaringar till samarbete. Det första är släktskapsselektion, det vill säga att man kan hjälpa sina egna gener genom att hjälpa släktingar. Dels unga, men också andra släktingar. Och det är det man kallar för när man hjälper andra släktingar och sina ungar, är en indirekt vinst då. Sen så kan man även bete sig på ett sätt som ger en direkt vinst på ens egen fitness. Och det kan då vara en ömsesidig vinst, det vill säga att det lönar sig att hjälpas åt om båda tjänar på det. Om vinsten att samarbeta är större än kostnaderna. Det vill säga, om du och jag slår oss ihop så får vi tillsammans mer än dubbelt. Det vill säga att det lönar sig för båda. Reciprocitet är om du hjälper mig nu så hjälper jag dig sen. Och om du fuskar så kommer jag hämnas. Fast inte för mycket kanske. Det vill säga man får ett samarbete som fortgår över tid på ett annat sätt. Rättsskipning är när man bestraffar de som inte hjälper till, inte drar sitt strå till stacken. Och det kan ju vara genom lagar eller skvaller eller rykte och så vidare. Men även manipulation, och det är egentligen inte ett samarbete, utan det är ju när någon utnyttjar andra som samarbetar. Om du hjälper mig nu så lurar jag dig. Men det är ändå så att i medeltal så måste de som har det här hjälparbeteendet måste i medeltal tjäna på det. De måste i medeltal vara positivt att hjälpa till. Det vill säga de här som snyltar eller de som manipulerar kan inte bli för många. Och de här fem förklaringarna är inte ömsesidigt uteslutande. Till exempel hos nakenråttor så förekommer alla de här förklaringarna. Nu tänkte jag avsluta den här föreläsningen och jag avslutar med en bild på ett så kallat ejderdagis som jag tog nu i våras. Det är nämligen så att ejdrar, där går honorna tillsammans och tar hand om väldigt många ungar i ett så kallat dagis då. De samarbetar alltså om att skydda ungarna. Och det är ett beteende som man kan se runt svenska kusten på sommaren och på våren. Så tack för att ni lyssnade.